Här börjar Frieri med förhinder av Barbara Cartland, översatt av Lena Hansen, inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Kapitel 1. 1875. På vägen till Goodwood-kapplöpningarna konstaterade hertigen och Wildminster belåtet för sig själv att spannet som drog vagnen var det finaste han någonsin hade haft i sin ägo. Än en gång, sa han sig, hade han visat sig ha rätt efter att ha köpt hästarna som föl vid en försäljning anordnad av en god vän, varvid de flesta spekulanterna inte hade ansett dem vara värda att ägna mer än en blick. Hertigen hade emellertid med sin kännarblick insett deras möjligheter, och spannet var nu en källa till avund för alla som såg det. Han såg fram emot de lyckönskningar som han skulle få ta emot vid ankomsten till kapplöpningsbanan, inte bara från hertigen av Richmond, utan från alla de välrenommerade hästägare som utan tvivel skulle finnas på plats. Goodwood var i hertigens tycke en av landets vackraste kapplöpningsbanor. Högt belägen, med utsikt över den vidsträckta, frodigt gröna kustslätten, varifrån man med blotta ögat kunde se Engelska kanalen, Isle of Wight och katedralen i Chichester, var den ensam i sitt slag. Den hade också en historisk atmosfär som tilltalade hertigen. Varje gång han besökte Goodwood kom han på sig själv med att tänka på dess romantiska ursprung och den första hertigen av Richmond som var son till Charles den andre och den vackra fransyskan Louise de Kerouaille. Till skillnad från vissa av kungens övriga mätresser som var av låg börd var britanniskan Louise dotter till en fransk ädling och hovdam hos Charles älsklingssyster, hertiginnan av Orléans. Charles hyste djupare känslor för Louise än för sina andra älskarinnor och 1673 utnämnde han henne till hertiginna av Portsmouth. Under de återstående 12 åren av kungens regeringstid utövade hon ett starkt inflytande på honom och påverkade tvivelsutan landets relationer med Frankrike. Hennes son med kungen var 3 år gammal när han förlänades titlarna hertig av Richmond, Earl of March och baron Setrington. Men den som främst sysselsatte hertigen av Wildminsters tankar var Charles den andre, som han tyckte sig likna på många sätt, om än inte till utseendet. Charles den andre hade, liksom hertigen själv, varit en framstående sportsman och styrt landet med lika stor hängivenhet och omsorg som hertigen ägnade skötseln av sina egendomar. Ytterligare ett gemensamt drag var att de båda uppskattade kvinnlig fägring. Även om beklagligtvis varken kungens eller hertigens kärlekshistorier brukade bli särskilt långvariga. Men hur som helst, tänkte hertigen för sig själv, gjorde kvinnor livet mycket angenämt. Han såg med spänd förväntan fram emot mötet med den skönhet som han visste väntade på honom på Berkhampton House. Det var en avvikelse från det vanliga mönstret att han inte skulle bo på Goodwood, hertigen av Richmonds herresäte. Han hade mottagit hans nåds invitation i vetskap om att vara självskriven hedersgäst både på Goodwood House och på kapplöpningsbanan. Men samtidigt hade hertigen fått ett vädjande brev från markisinan av Berkhampton, vari denna bad honom hedra henne med sin närvaro. Han stod just i begrepp att tacka nej till inbjudan, då han kom att tänka på att Lady Newbury skulle finnas bland markisinans gäster. Han hade känt sig attraherad av Fenella Newbury sedan första gången han såg henne på en bal. Hon var en av de vackraste kvinnor han hade sett på länge. Men han hade inte ägnat henne någon större uppmärksamhet eftersom hennes man, Lord Newbury, inte tillhörde hans närmaste umgängeskrets. Då han veckan därpå fick henne som bordsdam vid en middagsbjudning hos en högt uppsatt diplomat, hade han emellertid funnit henne ännu mer betagande än han mindes henne. Av uttrycket i hennes ögon då hon såg på honom hade hertigen förstått att hon i likhet med de flesta kvinnor